Välkomna kära lyssnare till Tyresöradion och välkommen vill jag också säga till Peter Frey. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och Peter, du är ju ordförande i arbetsmarknad och socialnämnden här i Tyres, eller hur?
Ja, men det stämmer. Jag är ett av våra 4 kommunalråd i styret då, och vi har ju olika ansvar då i våra facknämnder bland annat. Mm. Där är jag ansvarig för socialtjänst och arbetsmarknadsfrågor.
Det är en tung nämnd, eller hur?
Ja, men det är en tung nämnd för att det här är det som ligger ofta väldigt nära människor. Och när man är i kontakt med socialtjänsten så är det oftast av någon anledning. Och det kanske i de stunder som man inte känner sig starkast själv.
Nej, som mest utsatt kanske.
Mm. Ja, så jag brukar säga då att vi som jobbar, oavsett om man är politiker eller tjänsteman i socialtjänsten, så gäller det att man har ett varmt hjärta och håller huvudet kallt. Och sen försöker man fokusera på det som är positivt och starkt hos människor. Just. Och försöker hjälpa till att bygga vidare på det.
Ja, det var fint sagt. Ja, och du är också moderat politiker ska vi då säga.
Ja.
Och ja, Peter, vi träffades för ungefär ett halvår sedan och då var det ju så att då pratade vi om det här politiska manifestet som ni moderater tillsammans med Socialdemokraterna tog fram gemensamt då, i samband med att ni bestämde er för att styra kommunen tillsammans då för 1,5 år sedan. För då hade ju ni i det här manifestet listat ett antal huvudrubriker och viktiga punkter som ni ville jobba med och vi pratade om det och vi ska, det ska vi följa upp lite grann. Och sen tänker jag att vi pratade ju då med automatik så kommer man ju in på det här med trygghet. Och vi vet ju att det är ju en av de viktigaste frågorna som ja, kommuninvånarna tycker att man ska ta itu med om man är politiker, eller hur?
Ja, och det här har ju varit våran viktigaste fråga också i vårt styre tillsammans. Vi har ju ett övergripande mål då om att alla ska känna sig trygga i Tyresö, oavsett om det är när man går och handlar i centrum eller på vägen hem från skolan till träningen, i sitt bostadsområde och i sina hem också. Så det här är ju en riktigt viktig fråga och det märker ju vi i våra egna undersökningar vi gör också, att just trygghet och kriminalitet, det är det som har störst fokus hos medborgarna. Och faktiskt ett väldigt stort fokus även hos företagarna.
Och de får vi inte heller glömma bort.
Nej, det är ju de som på ett eller annat sätt är med och betalar en stor del av vår verksamhet. Det som inte kommer från rena skattemedel, det kommer oftast tillbaks i form av statsbidrag. Och det får man ju ut genom att ta in statliga skatter, moms och allt möjligt sånt här.
Ja, men jag tänkte så här, allra först tänkte jag fråga dig, för då när vi träffades, då pratade du om att det skulle komma en ny socialtjänstlag och om inte jag missminner mig så trädde den i kraft 1 juli. Vad har den här nya lagen inneburit för er?
Den har ju inneburit att vi måste göra en massa saker på annorlunda sätt. Vi har fått, det är svårt att gå in på alla lagparagrafer som har ändrats i socialtjänstlagen. Men i stort sett kan man beskriva det som att vi nu har större möjligheter att jobba förebyggande. Och förebyggande har vi alltid arbetat med inom socialtjänsten. Men nu ges det möjligheter att ge hjälp utan långa utredningstider. Till exempel så kan man få samtal och stöd genom att bara lyfta på luren eller ta kontakt med den enhet som ger det här. Till exempel den här öppenvårdsmottagningen som vi har som heter Måsen. Där kan man ju boka tid för stödsamtal eller också kan man bara gå in dit och be om hjälp.
Så det här har varit en efterlängtad lagändring tycker du?
Ja, det har det faktiskt varit. Just den utredningstider och det man lägger ner på att utreda människors hela liv för att kunna hjälpa dem med någonting. Det har också tagit väldigt lång tid. Om du säger att en utredning tar 2 veckor och sen är det kanske en väntetid för att komma till en socialsekreterare. Nu kan man ge den hjälpen direkt. Och sen dokumenterar man naturligtvis. Men utredningen i detalj av en människas liv, den är inte lika viktig i många lägen som den var innan den 1 juli. Så det är den stora förändringen. En del andra förändringar är också att man öppnar upp mellan olika myndigheter när det gäller sekretess och liknande. Då. Ja, och det är på gång med ännu flera sådana förändringar.
För det har väl verkligen varit efterlängtat?
Ja, vi har ju varit tvungna att söka samtycke. Och det gör vi ju fortfarande på det sättet inom de här förebyggande insatserna där vi försöker stoppa upp mot kriminalitet och att unga och barn hamnar i kriminalitet och deras föräldrar. Där behövs det fortfarande ett samtycke för att kunna jobba tillsammans med polisen framförallt. Det är det som ligger kvar lite grann som inget stort hinder, men det är ändå lite krångligare att samarbeta med, man säger, de rättsvårdande myndigheterna.
Kommer det att försvinna, den så att säga, sekretessen, tror du? Eller är det något som diskuteras på riksplan?
Ja, det diskuteras ju hela tiden på det sättet. Men så stora förändringar som vi i regeringsställning har gjort gällande socialtjänsten och i rättssystemet. Det är så stora frågor så att det tar lång tid att få igenom, så att säga.
Mm. Du, jag tittade på morgon-tv i morse. Det är väldigt sällan jag gör det, men i morse så tittade jag lite grann. Och då var det just någon socialsekreterare som sa att man tycker att man inte... Att det är svårt att få de här resurserna som man behöver för att jobba då enligt den här lagen, att jobba förebyggande. Hur ser det ut i Tyresö, skulle du säga?
Jag menar ju att vi ligger så långt framme i det här. Och vi har satsat på det här både under förra styret, så att säga, och vi har ju tagit vid där och fört den delen vidare. Så att jag menar att man har de resurser i Tyresö som man behöver. Och vi har ju gjort stora satsningar på just de här förebyggande insatserna. Just kring det här med SSPF, den här samverkan då, den var ju...
Och då får du berätta för våra lyssnare vad SSPF står
ja,
för.
Ja, det står för samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och våra fritidsverksamheter. Och det här var ju en bit som inte fungerade fullt ut när jag tog vid och som vi tog tag i. Men det betyder ju också att vi var tvungna att växla upp i antal anställda och så på det sättet. Och det här hoppas man ju få tillbaks så småningom. Om man kan jobba förebyggande på ett bra sätt, då kommer man inte få lika många tunga placeringar och dyra placeringar på det sättet. Det har vi ju tyvärr haft under det här året, man säger år 24 och under 2025 också. Så vi har ju haft... Bland annat som mest har vi haft 12 unga som har suttit på sådana här SIS, Statens institutionsstyrelses institutioner. Och det hör man ju om och läser om också på det sättet. Och det här är ju de allra dyraste insatserna vi har.
Och det betalar kommunerna alltså?
Ja, det betalar kommunerna. Och det kostar ju ungefär 12 000 per dygn och person. Så att det har ju varit enorma pengar. På det sättet.
Och skillnaden mellan det som heter HVB-hem och SIS, då, vad är den skillnaden?
För lättast förklara det kan man ju säga att ett SIS-hem kan vara låst och man kan begränsa då möjligheterna för de som är där. Till exempel att ha mobiltelefon eller att meddela sig med omvärlden på olika sätt. Men det kan man ju inte göra på ett HVB-hem alla gånger, utan där kan man ju promenera iväg ifrån, så att säga. Även fast man är placerat där med stöd av lag, så är det inte samma typ av placering, så att säga. Men det här med SIS-hemmen tar vi till bara då när vi måste skydda den unge eller barnet, eller antingen från sig själv eller från någonting som finns i deras närhet, till exempel ett kriminellt gäng eller liknande. Och vi är inte så förtjusta heller i de här HVB-hemmen. Vi tycker att det finns en grogrund för kriminalitet och rekryteringar där också. Så att vi har, just nu tror jag bara att vi har en eller två placeringar på HVB-hem. Och det kan ju vara av helt andra skäl än att man har någon form av kriminell problematik kring sig. Det kan vara helt andra saker. Det kan ha med funktionshinder att göra eller vad som helst.
Men ett alternativ till HVB, kan det vara att man bor i någon slags familjehem då? Eller hur funkar det?
Ja, nej, men vi försöker placera som möjligt då i familjehem och jourhem. Jourhemmet är ju det som kommer väldigt snabbt in när man måste göra en placering. Och sen så går man då vidare till ett familjehem. Och ett familjehem som behöver det stöd runt till exempel en kriminell ungdom, det kan ju vara att det skiljer inte så mycket kostnad mellan ett sånt familjehem och ett HVB-hem. Men det är en bättre vård för den unge oftast.
Mm. Du, och SIS-hem då, det är alltså kommunen som beslutar om sånt?
Ja, det är vi som tar beslut om det i socialnämnden och i socialutskottet från början. Men sen så fastställs ju all tvångsvård så att säga inom socialtjänsten fastställs ju av förvaltningsrätten sen då. Och där kan man sen överklaga till kammarrätten om det är så att man är missnöjd på det hela då. Mm. Men det är väldigt sällan att vi inte får genomföra vården för att det ligger i sakens natur att man inte tar inte sådana här beslut lättvindigt.
Nej, jag förstår det. Du, när vi träffade senast då berättade du att jag tror att det var när du var ganska ny så var det någon slags krismöte och då visade sig att det var ungefär 40-50 ungdomar som bedömdes vara i någon slags riskzon.
Ja.
Hur ser det ut idag då? Hur har det gått?
Det här ser mycket bättre ut idag faktiskt. Vi lyckades ju att växla upp det här arbetet i SSPF som jag nämnde före då. Så att där har vi ju samordnare nu som klarar av att hantera alla ungdomar som har ett behov av det. Och det kommer ju när man har såna här insatser att man skannar av nästan förskola, skola, gymnasiet och alla möjliga ställen efter människor som är på väg åt fel håll. Så hittar man ju många också. Så att det har ju inneburit att vi har fått jobba mycket med den gruppen. Men just de här ungdomarna i kriminalitet, de har vi faktiskt koll på idag.
För det finns ju de som säger att man redan i förskoleåldern kan ibland nästan se vilka som det kommer att gå lite tokigt för.
Ja, jag har också hört det där på det sättet. Och du och jag har väl också sett och undrat hur ska det gå för den här pojken eller den här flickan på något sätt.
Mm.
Just nu så är det ju ändå så att från förskolan och skolan och gymnasiet, och det är ju oftast där, och från fritidsförvaltningen då, så kommer det väldigt mycket fler orosanmälningar. Och det är ju inte alla som behöver vårt stöd på längre sikt, men vi fångar upp betydligt fler ungdomar och barn nu på det sättet och hindrar dem att rekryteras av gängen. Och vi har ju dessutom möjlighet när man är i den här SSPF-insatsen, det är fler som tackar ja till det idag. Det finns en positivare syn på socialtjänsten än vad det gjorde för ett år sedan, tycker jag. Och vi har ju också infört något som heter social insatsgrupp. Och nu har vi äntligen här i slutet på nu till sommaren kan man säga, fick vi in den sista medarbetaren där. Och då har vi ju, dels har vi samordnare, men dels har vi tagit in ungdomsbehandlare då. Och det är ungdomsbehandlare som dels känner till hur kommunen är. Man har en lokalkännedom och man kan stötta upp de här unga och barnen då som befinner sig i kriminalitet. Så det finns ett stöd och hopp för dem att ta sig ur det här, kan man säga. Och det ger ju även stöd till föräldrarna. Det är främst mammorna som har det väldigt tufft i de här familjerna, vill jag påstå, som tar fortfarande det stora ansvaret för barnen och ungdomarna.
Kan det vara så också att det kanske inte finns några pappor närvarande alls?
Det finns i flera fall kan man väl säga att det finns frånvarande pappor än mammor, fast det där går åt bägge hållen så att säga faktiskt.
Vi pratade ju sist också om det här med kriminella nätverk i Tyresö. Hur ser det ut där då?
Och där är det också hoppfullt faktiskt. För att vi hade ju organiserade kriminella nätverk i Tyresö tidigare. Och där har ändå polisen tagit en ny bedömning. Så att bedömningen nu från polisen är att det inte finns några organiserade kriminella nätverk i kommunen. Och vi ser ju också positivt inom socialtjänsten ser vi att avhoppare från kriminella gäng, vuxna avhoppare, har ökat mycket i omfattning. Jag kan inte säga hur många, därför att det är sekretessbelagd information. Vi vill inte berätta hur många som hoppar av, men vi ser till att de som hoppar av från ett kriminellt gäng, de får samhällets fulla stöd. Det här är ju ett sätt för oss att verkligen ta ett grepp om de här kriminella gängen och försvaga dem på det sättet, genom att stötta dem som inte längre vill vara med och hindra ungdomar att hamna i klorna på de här gängen helt enkelt.
Och vad tror du att det beror på då? Att det är fler som vill hoppa av nu?
Ja, antagligen för att polisen har gjort ett väldigt bra jobb. De fångar ju upp...
Det är tuffare liksom.
Ja, de har bättre verktyg nu för tiden. De har bättre underrättelser. Jag kommer inte ihåg om det hade hänt när vi pratades vid senare. Men det var ju en händelse i Racksta. Där man smällde av någonting mot en husvägg. Och...
Jag tror att det precis hade hänt då, för jag tror vi nämnde det.
Nämnde vi det? Ja, ja, just det, att det går så himla snabbt att få tag på de här
just det,
på precis. Det sättet. Och vi har ju fortfarande problem i Tyresö på det sättet, men polisen ger oss väldigt bra signaler. Förut så var ju Tyresö den kommun som hade störst problem i polisområdet, och nu är vi den kommun som har minst problem. Så man ser... Utvecklingen i Tyresö från polisens sida är väldigt, väldigt positiv på det sättet.
Och du tror inte att det är liksom att det kan gå lite upp och ner, att det bara ibland är det si och ibland är det så, utan du är övertygad om att det här är på grund av ert strategiska arbete?
Ja, jag vill säga att det är det faktiskt. Därför att man upplever ju också mycket mer positivt från polisen på det sättet. Förr var Tyresö inget föredöme när det gällde det här, och nu... lyfter man ju fram Tyresö som goda exempel, både regionalt och nationellt när det gäller det förebyggande arbetet.
Ja, vad roligt. Ja.
Och här förra veckan, tror jag var i fredags, då var man ju på studiebesök från Socialdepartementet. Så det var väl en drygt 30 tjänstemän som var här och studerade vårt arbete.
Var det någon minister här också kanske? Nej,
nej, det här var nog på tjänstemannanivå ja. För att jag träffade inte dem, men naturligtvis tyckte då... om personalen och cheferna då inom förvaltningen, att det var kul att man uppmärksammades på ett bra sätt.
Ja, självklart. Det är jättekul. Ja.
Och ser man till kostnader och så också, för att jag tycker ju om siffror också. Och då försöker man titta på kostnaderna för konsekvenserna av kriminalitet. Och då tittar man på augusti förra året, så hade vi de hisnande summorna av 7,8 miljoner kostade då kriminaliteten, Tyresös socialförvaltning.
Och då är det SIS-hem du räknar med? Men är det även personal? Eller vad är det?
Ja, det är både åtgärder som vi har gjort när vi stoppat in mer personal. Och så använder vi också väldigt många konsulter har vi använt. För att vi kände då att vi vill inte hamna i en situation där personalen gick in i väggen för att de hade så tuff arbetsmiljö så att de inte skulle... klara av att göra ett bra jobb då. Så då tog vi in, jag tror mest har vi haft 12 konsulter inne. Och det kostar ju jättemycket pengar.
Ja, det kostar väl skjortan.
Sen är det SIS-placeringarna, naturligtvis. Och andra kostnader, placeringskostnader på andra ställen också.
Och när du säger den här siffran, jag tror du sa 7,8, är det under en månad? Alltså?
Under en månad.
Oj, ja.
I augusti. Mm. Och då gick man ju egentligen, det var ju, vi började ju mäta det här direkt i början juni, och sen så har vi räknat ihop kostnaderna så att vi har bra koll på det här varje månad faktiskt. Så att nu börjar vi ju se förändringarna där också. Och i augusti år så hade vi kostnader på 3,3 miljoner. Och det är lite skillnad då mellan 7,8 och 3,3.
Ja, verkligen. Du, och en fråga som ju ni politiker gärna också vill prata om, det är att ni skulle ju vilja få hit polisstation då. Men, och det är inte säkert att det, tänker jag, är liksom lösningen på allt. Men det viktiga är ju att det är poliser som rör sig här. Tycker ni, är det fler poliser, polisbilar som vistas och rör sig och visar sig i kommunen?
Ja,
idag?
Det är det. Det är det faktiskt. Och då var vi lite oroliga då när man nedvärderar det här att... vi inte längre hade då ett organiserat kriminellt nätverk. Men polisen säger att vi är närvarande. Vi vet att det här är någonting som går lite upp och ner. Även om det ser väldigt bra ut nu så kommer man att hänga kvar med de resurserna då. Och det hoppas jag verkligen man ser i framtiden också. Sen, en polisstation är ju en väldig signal. Det är en symbol för att rättssystemet är på plats. Men jag tycker att man ser en... polisnärvaro i kommunen rätt ofta. Ser man även poliser som promenerar inne i centrum och stiger av och går runt på det sättet.
Mm, ja, vad bra. En annan sak som vi ju pratade om senast, det var ju det här som kallas för jobbsteget.
Ja.
Och det där är ju lite spännande. Du får ju berätta vad det är för något då, om det är någon som inte har lyssnat på vårt förra program.
Ja, men det är klart de lyssnar på dina program. Men jobbsteget är ju mer än det är en verksamhet där vi säger att alla då som befinner sig i ett utanförskap, som inte har någonting att göra på dagarna eller som man kanske har socialbidrag och man har ingen sysselsättning på dagarna, då fångar vi in allihopa som lever delvis eller helt på bidrag, och sen får man hjälp då med grundläggande IT-infrastruktur bland annat. Det vill säga skaffa sig bank-ID och skaffa sig bankkonto, skaffa sig en mailadress, skaffa sig en Dropbox, få hjälp med hur man kan använda AI när man skriver sina jobbansökningar. Och sen så ser vi naturligtvis till att man försöker få ut människor i någon form av arbetsträning eller sysselsättning på något sätt, så man inte sitter passiv hemma bara och får bidrag. Och vi har ju hittat flera individer i det här som helt enkelt har, där SFI har givit upp till exempel, där man menar att personerna inte går att göra någonting med. Och de har ju kommit till sin rätt delvis i varje fall i det här. Men nästa steg nu, det är att vi kommer att jobba ännu mer fokuserat på kontakterna med näringslivet för att ta emot människor som står lite längre från arbetsmarknaden. Och vi kommer också se till att kommunen stiger fram och steppar upp och gör sitt för att erbjuda människor praktikplatser, provanställningar och sysselsättningsåtgärder i alla verksamheter. Och det här är ju jätteviktigt, för kommunen har inte varit föredömet i det här, utan det är det lokala näringslivet som har steppat fram. Och vi har ju ett pris för det här varje år. Förra året så var det Arta Plats som tog emot det här priset om årets eldsjäl. Och de har ju verkligen gjort ett fantastiskt jobb. Och det finns andra företag också, men då fokuserade man på just de insatser som man hade gjort i samarbete med Arbetscentrum hos oss då, och arbetsmarknadsenheten då. Men meningen är att alla som inte kan försörja sig själv utan behöver stöd av kommunen ska finnas i den här insatsen, så vi kan jobba ut dem i arbete. Och vi når väl, fortfarande ligger vi och pendlar runt 93% senast utav de som kommer i fråga för insatsen då. Och det här kommer ju bli lag också från nästa år. Mm. Från 2026, 1 juli, så är det lagstadgat att alla kommuner ska göra det här. Men vi gjorde det 1,5 år tidigare.
Ja, du ser.
Ja. Och ligger man före, då har man saker klart när lagstiftningen kommer. Och det är väl så vi har gjort på flera områden faktiskt.
Och de här sista 7% då, hur kommer det sig att ni inte når dem då? Är det sådana som är så sjuka så de kan inte
Nej,
ta sig
av dem själv? Det krävs ju ett visst... vi måste liksom, personerna, har vi inte en lag som säger någonting, så kan vi motivera och vi kan komma överens med människor.
Men sen kan ni inte tvinga då? Nej.
Inte hur som helst tror jag. Det, bedömningen från förvaltningen är att man kan nog kanske aldrig komma upp till 100%, därför att det finns ju också människor som är sjuka på det sättet, och vi ska inte liksom hålla på och jaga sjuka.
Nej. För nu, det har ju varit en del diskussioner om det här med olika bidrag från samhällets sida nu. Regeringen har ju ett förslag att man ska sätta ett tak. Man kan inte få hur mycket pengar som helst.
Nej.
Och då tänkte jag att, då började jag fundera, hur länge kan man få försörjningsstöd? Jag trodde att det var väldigt tillfälligt. För många brukar säga, nej men det är jättesvårt att få försörjningsstöd. Men kan man få det liksom månad efter månad efter månad? Hur funkar det?
Ja, det kan man få faktiskt. Därför det är en rättighet på det sättet. Och då har vi... extremfallen kan ju vara då att du har att du är sjuk, du har ersättning från Försäkringskassan, men ersättningen når inte upp till riksnormen som man har och ska leva på. Och då får man gå in från socialförvaltningen och lägga till pengar i form av försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd eller vad man nu kallar det. Och det här kan man ha väldigt, väldigt länge. För personernas ersättningar, de blir ju inte högre.
Men vadå, det finns inget tak? Alltså. Eller det kan liksom pågå år efter år efter år?
Ja, jag ska inte dra till med någonting för att det låter ju illa, va? Men det kan ju
jag förstår att det finns en lagstiftning i botten.
Ja, du kan i princip ha det här i 10-20 år.
Ja, för jag tänker, A-kassa kan man ju inte gå på hur länge som helst. Och så där. Man brukar ju ha någon slags... Sen fattar jag att, ja, alltså det är klart, vi ska ju inte ha folk på gatan.
Nej.
Men ändå, alltså det kan ju ändå kännas lite konstigt att man liksom...
Och det, jag håller ju på att titta på alltihopa det där nu. Alltså person, inte person för person, men för att se tendenser, ungefär hur det ser ut. Och vi har ju väldigt många som får väldigt, väldigt små bidrag varje månad. Och så här ser det ut i alla kommuner. Man kanske har ett försörjningsstöd på 100 kronor i månaden.
Jaha.
Därför att det här riksnormen, alltså normerna, vad du ska ha rätt till, det faller precis på det sättet.
Mm.
Och den här hundralappen får man ju då kanske då månad efter månad. Och för dig och mig kanske inte mycket pengar, men för den här personen så kan det vara avgörande.
Mm.
Och har man rätt till det så är det ju lagar som styr det här. Och det är väldigt svårt om du är sjuk och har varit väldigt länge. Det är svårt att jobba bort det bidragsberoendet som man har där faktiskt. Mm. Utan vi försöker fokusera på dem som, där man kan åstadkomma någonting. Och även om inte jag har sett de här summorna som man har lyft fram i det här från regeringen i Tyresö, det har jag inte gjort, så har jag ändå sett summor som har tangerat nästan det här på det sättet. Och jag tycker att det är rimligt, det är fullt rimligt att man...
Jo, jag tror det var många som baxnade när man såg de där beloppen.
Ja.
Och sen var det ju lite diskussioner, såg jag, i olika sociala medier och sådär, att nej, det där stämmer inte, var det någon som sa.
Mm.
Jo, det stämmer visst. Och ja. Men i det stora hela har väl, antar jag, att regeringen ändå har räknat rätt.
Ja, jag tror man har gjort det, men man har också dragit på det till max, så att säga.
Det.
Men det var väl det som var meningen.
Just det, man visar hur det skulle kunna slå rent teoretiskt i alla fall.
Ja, fast jag vet att vi har enstaka tillfällen som vi har haft i Tyresö som inte har nått upp hela vägen dit, men runt omkring.
Mm. Men du, hur går det då för de här jobbsteget? Alltså, det är ju en sak att ordna liksom praktikplatser, men händer det också att får ni ut folk? Alltså, blir de självförsörjande? Hur går det?
Ja, men det är flera stycken som har blivit självförsörjande direkt därifrån. Och det har ju varit svårt då att söka jobb. Man kanske har haft något problem med att hantera text, läsa och skriva. Men även fast man har svenska som modersmål då. Men man har ändå kunnat få stöttning och komma in till ett arbete, söka ett arbete, fått ett arbete på det sättet. Men vi kommer ju följa upp det här nu vid årsskiftet. För nu har vi haft den här insatsen i ganska precis ett år. Men jag räknar ändå med att man hade kanske ett par, tre månaders uppstart sedan vi startade igång den. Så att jag ska ha en uppföljning efter i början på nästa år för att se hur många har vi kunnat hjälpa egentligen på det sättet.
Jo, för det är väl det man pratar om, att vissa siffror kan ju friseras just eftersom folk har någon slags lite hittepåjobb och sådär.
Ja, fast det här, de som har gått till egen försörjning, det är inget hittepåjobb.
Nej, nej.
De har fått jobb på privata företag.
Ja, vad trevligt.
Och kunnat gå vidare då från bidrag till egen försörjning direkt på det sättet.
Ja, vad spännande. Då får vi höra då kanske i början på året hur det har gått.
Ja.
Hoppas vi på det. Sist vi träffades också, då pratade vi om en punkt som ni har i det här politiska manifestet. Och då pratade ni om stöd för våldsutsatta. Och man tänker ju i första hand på kvinnor, men det kan ju också vara män, barn förstås också. Hur går det med det? För att då pratade vi också om Tyresö kvinno- och tjejjour. Och ni, jag tror att ni hade slutit något avtal med dem, eller skulle göra?
Ja, vi har slutit ett avtal med dem. Det gjorde vi i samband med att vi pratade då. Och där ersätter vi dem för att ha en sån här kontaktperson då. Och att de ska klara av sitt stöd till till Tyresös medborgare, och alla kan säkert önska att stödet är större, men nu är ändå stödet förutsägbart år efter år på det sättet. Sen har vi haft lite bakslag på det. Det fanns ju en mansjour också. De har slutat sin verksamhet, men istället så har vi nu på våran öppenvårdsmottagning så har vi startat igång då samtal kring våld, våld i nära relation. Så att den verksamheten går nu inte bara för missbruk och spelberoende, utan det går även då att söka hjälp där om man har problem med våld i sin relation. Och vi kommer även foga in då just det kring kriminalitet också.
Kan det vara att man både är utsatt för våld, men att man också själv är en våldsutövare?
Ja, det bör kunna gå på sätt. Ja. Det här är ju mer i sin linda så att säga, men det är ändå ett utökat erbjudande till Tyresöborna på det sättet kring de här frågorna då. Sen har jag lite saker på gång som uppdrag som ska läggas till förvaltningen, men just nu har man så otroligt mycket att göra och kämpa med, så att det kommer vi ta på andra sidan året, men det kan jag nog få återkomma med. Men jag kan säga då att det rör sig om ett projekt där vi ska samarbeta med bostadsföretagen i Tyresö och socialförvaltningen och med civilsamhället för att upptäcka våld i lägenheter som man inte kommer fram till. Det är många som inte vet hur de ska söka hjälp. Mm. Och det finns ju en ny lagstiftning också som gör att hyresvärdarna har en skyldighet att på något sätt kommunicera där det förekommer våld i deras bestånd till polis och socialtjänst. Och det är just att hitta något sätt att kommunicera det här utan att bryta sekretessen mellan de olika myndigheter och civilsamhället som projektet kommer att cirkla kring. Där kommer vi ta en tvärpolitisk diskussion i nämnden på hur vi ska kunna lösa det här. Så vi försöker ta tillvara på alla goda krafter så att säga på det sättet. För här finns det ett mörkertal på det sättet. Jag tror att det är bra. Sen är det ju också så, missbruk, utanförskap, kriminalitet och våld. Det sitter nästan,
det hänger ihop
mm. många gånger faktiskt. Mm. Och är man både i ett ekonomiskt utanförskap och man är i ett socialt utanförskap och ett utanförskap som skapas då av en våldsam relation, det är ett trippel utanförskap. Vi måste bryta det här faktiskt.
Mm. Men jag hörde en gång en socialsekreterare som jobbade just med våld i nära relationer. Hon jobbade i Bromma stadsdelsförvaltning. Mm. Hon brukar säga sig, välkommen till de höga häckarnas helvete. Hon menade att man tror kanske att kvinnomisshandel eller våld i nära relationer mest förekommer i utanförskapsområden, men det är precis lika vanligt i finare områden, sa hon. Men skillnaden är att där har ofta kvinnor kanske ett större nätverk, de kanske har egna pengar, de kan dra liksom. Mm. På ett annat sätt. Har man inte så bra ekonomiskt så blir man ju mer beroende av kommun till exempel.
Nu är jag kanske inte proffset på just sådana här saker att jag kan berätta hur det ligger till. Men jag kan ändå konfirmera att det är ingenting som är kopplat till vissa områden eller samhällsklasser eller så. Jag tycker att det här är ett gemensamt problem för hela samhället då, oavsett var man bor. Om man bor i de här höga häckarnas helvete i Bromma eller om man bor på något annat ställe, något bostadsområde i Tyresö då. Men alla som lyssnar på det här programmet ska ju veta det, att det finns hjälp och stöd att få. Man kan vända sig till oss, man kan få stödsamtal. Kvinnojouren är jätteduktiga på det här, och vi har ju måsen där också. Man kan bara kliva in där när som helst och berätta det, att jag behöver hjälp med det här. Så får man hjälp av oss i Tyresö faktiskt. Och varje gång vi har kontakt med någon så ställs frågan om det finns någon form av våld i deras relation som vi kan hjälpa till med eller som vi kan stötta kring på det sättet. Och vi har lagt ner jättemycket energi för att få ut det här till all personal. Vi hade ju en hel utbildningsdag här tillsammans med skola och socialtjänst här förut. Och det gick ju ut på att man skulle våga fråga det här. För även om du är proffs så kan det vara svårt att hitta tillfället att lyfta det här på det sättet.
Mm. Du nämnde måsen här. Jag tänker vi kanske ska berätta, var ligger det och hur kan man ta kontakt? Alltså, är det bara kliva in?
Ja, men båsen ligger ju inte långt ifrån oss här i det andra gula huset tvärs över gården där vid Regnbågsgatan. Där går det en väg på kortsidan så att säga av vårdcentralshuset där. Där ligger ungdomsmottagningen på ett ställe och sen ligger måsens öppenvårdsmottagning på den andra. Och den dörren står alltid öppen när det finns personal där. Och man behöver inte ringa och fråga eller boka tid eller något sånt där, utan man går in där, tar kontakt med någon av dem som jobbar där och berättar vad man behöver hjälp med.
Och det kan vara allt möjligt alltså som man behöver hjälp med då?
Ja, om det, främst de flesta som går dit är någon form av missbruk, spelberoende. Men även hoppas vi att den ska vara öppen för personer som lever i en våldsam relation eller som känner sig begränsade av sin partner på olika sätt. Om det är ekonomiskt våld eller om det är någon annan typ av våld så ska man kunna få stöttning där. Och från och med 1 januari kan jag säga så gör vi också en helomsvängning också kopplat till den här nya socialtjänstlagen. Så vi kommer ha en gemensam mottagning som jobbar över hela socialtjänsten, även inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Vad du än har för problem eller vill ha hjälp med ska du kunna vända dig till ett telefonnummer. Så det ska bli en väg in till hela socialtjänsten. Och de flesta frågor man har och det man behöver hjälp med, det kommer lösas i den här mottagningsgruppen på det sättet. Annars kommer man få hjälp att komma vidare. Så att du slipper hålla på och sitta i telefonköer och du ska behöva ta reda på själv vilken enhet man ska ta kontakt med och sånt där. Så det kommer bli mycket, mycket, mycket enklare och ett bättre stöd för Tyresö-medborgarna med den här mottagningen. Jag blev lovat att den kommer finnas på plats 1 januari.
Ja, ah, vad trevligt.
Kanske inte på nyårsdagen då. Men
strax därefter.
Strax därefter. Ja. Och det är sånt som jag tycker det är en stor, jag har inte hört talas om att man har det här någon annanstans, jag kan ha fel, men det här är en stor positiv förändring faktiskt. Det tar mycket tid att söka hjälp. Mm. Man måste nästan vara väldigt stark för att orka med att hitta rätt ställe att vända sig till, för att vi har så många olika enheter inom socialtjänsten och kommunen, så att en väg in till socialtjänsten, det är något helt nytt.
Ja, Peter, tiden springer iväg här, men vill du säga något så här avslutningsvis då?
Nej, men det är väl att vi har en samlad bedömning om att läget är hoppfullt när det gäller då de här frågorna kring kriminalitet och trygghetsfrågorna. Vi har alltså inget organiserat kriminellt nätverk längre. Vi har förebyggande insatser som når barn och unga. Vi inför nya satsningar på fler fältassistenter. Vi förstärker det sociala arbetet i skolorna. Och vi har en socialtjänst som är beredd för nya utmaningar. Vi har resurser som tar hand om de som befinner sig i kriminalitet och vi har en bra avhopparverksamhet, så att vi har alla saker på plats nu som vi inte hade sommaren 2024. Så att jag är hoppfull och alla medarbetare och chefer på socialförvaltningen är fantastiska professionella människor, så vi ser med tillförsikt tiden an och hoppas att kriminalitetens påverkan på kommunen och på våra ungdomar och deras föräldrar, att den är på en stadigvarande nedåtgående trend.
Det låter väl bra. Ja, då får vi hoppas på det. Tack så mycket, Peter Frey.
Tack ska du ha.
För att
tack
du
för
ville
att vara
komma
här.
Hit.
Ja, ja, tack.
Och Peter är alltså ordförande i arbetsmarknad och socialnämnden. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö